Mary Shelleys dröm syr en zigzagsöm rakt igenom populärkulturens minerade marker. Vi tar givetvis rygg på Mary med podcasten Obiter Dictum, som vanligt med mig, Tobias Nordström, och drivminan, Bill Rimmer.
Oj, det var något av det finaste någon har sagt till mig någonsin. En drivmina är det man gärna...
Du vill vara ett militärt osäkert kort.
Ja, lite sån där. Man, jag gillar tanken på... Att man osäkras och släpps ut där. Mm. Så får man se liksom vad som händer.
Ingen kryptonit i Man of Steel.
Ingen kryptonit i Man of Steel.
Hur känns det?
Det är du som är Superman
kondensören
faktiskt.
Jo, jag tycker det känns som att det ligger helt i linje med deras ambition att göra en mer... De vill ju göra en mer naturnära och verklighetskompatibel Stålmannen. Och då kan det väl funka, kan jag känna. Det är ju, alltså, kryptonit är ju alltid en mystisk form av kristall. Mm. Och det är ju aldrig bra om man vill göra saker realistiska. Liksom.
Men vad är hans svaghet då?
Jag vet inte. Jag antar att de kommer liksom baka in det. Han kommer ju möta...
Han verkar väldigt emo i... Ja. Skurken kanske säger så här: ja, har du tänkt över vad du vill med ditt liv? Och så bryter han ihop.
General Zod har sållat om och ställer nu bara otroligt så här, frågor som klär av Stålmannen. Ja, det vore något. Nej, men jag antar att General Zod bjuder upp till matchen då. Han är ju ändå en kryptonian han också liksom. Mm. Så det är ju fortfarande oklart om Lex Luthor har någon roll överhuvudtaget i Man of Steel, vilket jag kan tycka ska bli intressant att se. Det har ju hintats om, eller inte ens hintats, tisslat och tasslats om att Man of Steel ska ha vissa kopplingar till Mark Wades Superman Birthright, som var en serie run. Jag tror den kom 2004, kanske 3, någonting sånt. Det är ju en origin story. En av Stålmannens många. Men i den är ju inte General Zod med. Däremot så är ju Lex Luthor med. Så att om det finns kopplingar där så känns det logiskt att Luthor skulle ha en plats.
Finns det någon som har så många uppväxt skildringar som Superman?
Jag vet inte. Han har ju ett gäng. Eller ja, det har de ju allihopa. Alltså, det har ju skrivits origin stories som nästan alla superhjältar ett flertal gånger, skulle jag säga. Batman har ju några stycken, har han också. Spider-Man hade ju en för bara något år sedan när Peter Parker dog.
Just det.
Så var det ju en ny kille som tog över som nya Spider-Man.
Och halva YouTube gjorde soundtracket.
Gjorde de? Det missade jag.
Jag försökte vara kul. Den här roliga musikalen.
Ja, du tänker så. Ja. Fast när YouTube gjorde soundtracket, det var väl till The Dark Knight Rises?
Nej. Halva YouTube gjorde ju till den här Spider-Man, vad heter den?
Vad fan heter den? Spider-Man After Dark.
Ja, precis. Där folk dog och sånt.
Den kan inte heta... Heter den Spider-Man After Dark?
Nej,
Turn After Dark.
Och då var det väl så här...
Spider-Man After Dark, det är Spider-Man i drag. Ja.
Det vore ascoolt.
Ja, jag har ju sett den. Det har väl jag pratat om i podden också, tror jag. Alltså just den musikalen. Jaha. Där alla dog.
Såg du den när du var i USA?
Ja, inte senaste vändan, men vändan där innan såg jag.
Oj.
Det är ju den Bono och The Edge gjorde musiken till. Ja, de gjorde väl, jag tror, eller de gjorde väl en låt i princip som även användes som liksom någon slags main theme genom hela. Det var väl ett spektakel. jag tror vi nöjer oss med det. Jag är helt säker på att jag har berättat om det förut.
Det är jag som har glömt. Vi behöver mer och mer den här bibeln, känner jag. Låt oss gå till någonting som är helt nytt. Vi fick en request på att få signaturmelodin som ringsignal. Det känns lite absurd, tycker jag. Jag skulle bli vansinnig om jag hörde de här jävla plippen varje gång någon ringde. Men... precis. Men vem är vi att döma? Så att den finns som ringsignal nu på oddpod.se om man klickar signatur högst upp i menyn. Och där ligger också en remix av signaturen som Bös Källstigen gjorde här om året. Det är lätt att glömma bort att den kom. Den kom till jul 2011, va?
Någonting sånt.
Det var härligt. Den är sjukt bra. Men som sagt, in på signatursidan och tänka det om man vill.
Men på ett sätt är det lite synd. Den här låter ju precis som intro till avsnittet.
Du menar att jag ska göra om den?
Nej, jag menar att jag generellt sett saknar den tiden när liksom, ja, men ringsignalen lät som... Vad sa man? Att det hette ju någonting.
Man satt och programmerade med en sån MIDI, alltså telefonens inbyggda MIDI-grej.
Ja, så det var ju inte ens MIDI, det var ju bara toner, alltså så här halvanaloga toner som lät.
En FM-synt.
Ja, typ. Alltså någon otroligt tidig sån mobiltelefon jag hade, då kunde man göra, alltså man kunde så här trycka in sina egna melodier. Mm. Och så kunde man gå in på internet och kolla så här koderna som man skulle använda och få trycka in så att det blev liksom så här gudfaden themet liksom. Och då spenderade man 30 minuter på att trycka in det där och så lät det ungefär som det.
Ja, men det här är någon slags challenge då. Det lär väl sitta någon där ute som håller på med så här 8-bits musik. Vore det inte fett med en så här 8-bits version av poddtemat som ringsignal?
Det låter, alltså det är potentiellt så låter det som en ny signaturmelodi. Ja,
verkligen. Men som ringsignal får man bara vara 30 sekunder. Men om man vill göra en hel signatur så shoot.
Ja, visst. Det.
vi bara slänger ut det så här. Får vi se vad som händer. Om någon är lika tillmötesgående som Cykelgaraget på Twitter. Som hostar den här podcasten. Vi får hojta till
Oddpods hjälte i det för dem.
Ja, precis. Vi glömmer dig hela tiden, Johan. Men det är inte meningen. Vi tänker på dig mycket.
Oh ja, alltid. Jag såg ju den första halvtimmen ur kommande Star Trek-filmen i veckan.
Innan vi går in på... Vi kommer inte spoila så mycket, va?
Nej, jag kommer inte spoila något.
Innan vi går in på det du vill prata om. Hur känns det att få se 30 minuter och sen inte få mer? Alltså, blir man inte knäpp i huvudet?
Alltså, jag pratade om det med, vad heter det, en annan person som var där. Och jag skulle säga att det har ganska mycket att göra med vad det är för sorts film. Alltså, i den här typen av film där det är liksom... Det är väldigt så uppbyggt kring olika segment i princip. Alltså jag tänker mig så här, om man går tillbaka 30 år i tiden när Raiders of the Lost Ark hade premiär. Mm. Jag hade inte tyckt det var konstigt att se liksom den öppningsscenen när Indiana Jones liksom tar den här statyetten, alltså han går genom de här tunnlarna med massa fällor i, kommer fram till den här statyetten, springer bort från det klotet och sen liksom kastas ut i djungeln, bejagar av de här infödingarna, springer bort till planet och flyger därifrån. Alltså, det har ju inte jättemycket med filmen att göra, men det är liksom, det är ändå, alltså, jag skulle tippa att det började med James Bond med de här liksom high concept filmerna som är uppbyggda runt ett antal stora scener liksom. Och det man fick se de första 30 minuterna var väl i princip två sådana scener.
Nu kommer man fram till första liksom plotpointen, eller vad man ska säga.
Ja. Ja, alltså det var ju väldigt mycket så att pjäserna ställdes upp bara. Mm. Och sen var det väl inte så mycket mer. Jag menar, sen första halvtimmen i en film som antar kommer vara runt 2,5 timmar. Det finns ju utrymme kvar för saker. Alltså jag gick ju inte därifrån och visste allt som skulle hända liksom. Nej. Allt det som jag fick se hade jag ju kunnat läsa mig till. Men en detalj som jag lade märke till, som jag skulle vilja ta upp lite grann då, det var att hela filmen börjar på en planet som heter Nibiru.
Oh, nära ingen Nibiru.
Nära ingen Nibiru. Och jag... Det så undrar jag ju, det vet jag ju inte än. Men om det är en passning till fansen som vet vad Nibiru är... Alltså till Nibiru-fansen helt enkelt. Eller om det är liksom en relevant grej för plotten. Det vet jag inte. Men jag tänkte även på det, hur mycket kan man strössla med sånt här mervärdesgodis?
Ja, alltså det är många parametrar inbyggda. Men rent spontant skulle jag säga att ha med Nibiru i en Star Trek-rulle kanske inte funkar så bra. Alltså den referensen hade funkat om det var en sån near earth sci-fi i hyfsat nära framtid. Alltså typ Moon. Ja. Men det är lite konstigt att så här korsreferensa mellan olika universum på ett sånt uppenbart sätt. Han kanske skulle ha gjort det så här, så Nancy Leader som myntade Nibiru-begreppet.
Fast å andra sidan, alltså på ett sätt...
Kanske skulle ha hetat Leader.
Ja, men på andra sidan så utspelar sig ju Star Trek i vår verklighet.
Jo, det är sant. Men
bara det att det är i framtiden.
Men
det är inte, eller ja, nu är det ju ett parallellt universum i Star Trek, men jag antar att man fortfarande ska se det som att det är vår framtid liksom.
Man måste fortfarande kunna se framför sig då en framtid typ år 2200 2250, eller när det nu är. Man måste se framför sig det och tänka att så här, de kommer ihåg att för 2 år sedan fanns det en galning som trodde att jorden skulle krocka, eller som hade rätt. Det kanske var så att den där alltid har hetat. Det döps ju å andra sidan, alltså det döps planetoider och planeter och allt möjligt som upptäcks nu döps ju till ganska mycket sjuka grejer liksom, så att det är väl helt...
Men då är ju liksom frågan, alltså på ett sätt är det också då, om den planeten skulle användas som en plot point senare i filmen, att den ska kollidera med jorden, det finns inga bevis för det eller någonting, men om det skulle vara så, då funkar det ju inte heller. Nej. Riktigt, för att då alltså då borde man ju ha vetat det innan man... Alltså de på Starfleet borde ha vetat det innan de fick se planeten. Eller vad ska jag säga. I och med att det liksom är en utbredd mainstream-teori.
Det är känsligt sånt där. Alltså det där, det är verkligen så här... Alltså just när man planterar referenser som folk plockar på det sättet. Det är en sak om man gör de här sjukt subtila...
Jag ska ju säga det, alltså det är ju att döpa en planet till Nibiru, det är ju inte en blinkning som liksom de toppkommentatorerna på Aftonbladet kommer plocka upp.
För att i och för sig, just toppkommentatorerna på Aftonbladet kan man tänka sig är precis de som plockar upp den. Men däremot, de hänger också på above top secret. Alltså om vi bortser från just Nibiru i det här fallet. Jag tycker det känns lite out of place ändå att ha Nibiru i Star Trek.
Ja, alltså jag har ju liksom ingenting emot alls. Snarare tvärtom. Älskar när det är liksom packat med såna kopplingar i namn och sånt som har liksom en tematisk relevans. Men däremot när man liksom bara börjar namnge saker som hänvisar till utan att det finns någon form av koppling, man är ute på lite djupt vatten liksom.
Jag älskar det typ i Fallout så finns det en challenge som går ut på att man ska döda robotar med pistol, och den challengen heter Benefit or Hazard. Det är en subtil snygg referens.
Ja, precis. Det tycker jag funkar.
Men däremot i film, alltså just den här intertextualiteten, om vi får kalla den för det. Vi pratade här om veckan om så här, Edgar Allan Poes plats i The Following. Som en sån där ute på lite vanskligare vatten. Jag tycker det där, det är en konstform på många sätt.
Det är ju definitivt. Men jag känner liksom så här, alltså just sådana saker när man namnger olika grejer och så, det kan man göra på... Alltså där behöver det liksom inte vara så jätteutbrett som det är i till exempel The Following. Utan alltså det räcker med att ge någonting en namn som bara, ja, men som i Prometheus till exempel. Eller som att skeppet i Sunshine heter Icarus och bla bla bla. Alltså sådana saker ger ju lite så här mervärde utan att det liksom är de stora klumpiga gesterna som jag tror vi pratar om i The Following. Liksom.
Ja.
Vad heter det? Även i veckan här så hade ju Oblivion premiär.
Nya postapokalypsmackan
som handlar om en drone technician som åker runt själv i ödemarken och lagar drönare. Och jag såg den här i veckan. Jag kände direkt, lade jag märke till det, att jag älskar alltid postapokalypser i början. Alltså det här innan man vet allting. Där när liksom protagonisten bara glider runt i den här öde världen där allt har förstörts och ingenting finns kvar. Och sen tycker jag alltid att det tappar lite i charm när man börjar stöta på en massa människor och det börjar så här bli intriger och grejer. Förstår du vad jag menar lite grann? Jag kan tänkte så här, Mad Max 2. Den heter bara Mad Max 2, va? Den är ingen sån undertitel som 3:an, Beyond Thunderdome eller inte.
Jag vet faktiskt inte.
Skitsamma, Mad Max 2. Tänk dig den filmen utan att han stöder på, eller utan att han så här, fastnar i den här jävla, jävla staden.
The Road Warrior.
The Road Warrior, ja. Där Max Rockatansky glider runt. Jo, men om han skulle skitit i att stanna i den här staden där hela filmen utspelar sig, istället liksom bara så här, stannat där, alltså med en road movie typ genom, genom postapokalypsen. Varför får man aldrig det, tror du?
Varför får man aldrig det? Den road movie genom postapokalypsen skulle jag göra vad som helst för, men jag tror att det handlar om så här, det är så svårt att bygga upp så här saker som konflikt och intrig och sådana saker. När man är
överskattade grejer.
Men däremot, alltså, jag råkar nämna Moon tidigare, jag nämner den igen här, för där tycker jag att den där känslan som är i början, att den behålls hela vägen faktiskt.
Den består ganska mycket.
Och där interagerar han ju bara med en AI, liksom robot, en dator, andra, ja, artificiella varelser.
Han tittar ju på de här klippen som hans tjejer skickar.
Precis.
Också.
Och konflikten och krisen i den består liksom i någonting annat än att det är relationer eller det är liksom interaktion, interagerande med andra människor. Så det går ju absolut att göra, men det krävs ju lite mod att producera en sån sak.
Oh ja, oh ja. Nej, men det, jag tror, på ett sätt så tror jag att framförallt i postapokalyptiska filmer, men jag tror att även i film och tv-serier och böcker i stort, i böcker så är problemet inte lika stort oftast, men just det att så här, jag gillar nästan alltid den delen bäst när man liksom ska presentera idén.
Mm. Och introducera världen.
Ja, man ska liksom så här, ja, men förklara vad det här är för plats och vad det är för karaktärer det utspelas i. Och sen liksom efter ett tag så hamnar man alltid där ändå. Det är en fiende som ska övervinna. Det är en drake som ska dödas, alltså den klassiska. Och det är en prinsessa som ska räddas. Bla, 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 bla. Och då är det liksom... Då vet direkt, alltså när man får världen utvecklad för sig, då är det vad som helst möjligt. Men direkt när det är en fiende som ska besegras eller någon som ska räddas, då vet man att då har man sett och läst och lyssnat på tillräckligt mycket grejer för att man direkt kan avgöra vilka så här, 3-4 möjliga utgångar den här historien har.
Ja, verkligen. Det har liksom planterats för, ja, det här kan ske.
Det är därför... Ja, och liksom såna, vad heter det, plot twists har också gjort så mycket till leda nu att när de väl händer så är det bara, jaha, den vänder på det sättet. Alltså vändningen är alltid bara att den går åt, om den har två vägar så går den först åt det ena hållet, men sen kommer vändningen så gick den åt andra hållet. Det är aldrig liksom vändningen som bara omvälver allt.
Men det...
Därmed sagt så tyckte jag Oblivion var ganska bra.
Det gjorde det. Den har fått ganska risig recension.
Ja, men jag tyckte den hade definitivt sin skärm.
Hur många T får den?
Den får 3 starka T får den. Kanske...
Av 20, det var det
om
du
den håller en om den håller för en omtitt så kanske 4 svaga T. Men jag tyckte om den. Den påminner lite om Moon.
Men det är liksom det här du pratar om. Det är därför som långfilmen egentligen är det sämsta formatet som existerar idag. För att du har så otroligt kort tid på att göra någonting. Så att den här, om vi säger att de här första 20-25 minuterna i filmer som Oblivion eller Inception eller vad det nu må vara. Om man tar dem och tänker att det är så här introfilmen till ett så här sandbox-datorspel. Eller att det är en så här trailer för en romansvit på 20 böcker. Eller att det är liksom inledningen på en tv-serie. Då kan de ta vägen lite var som helst. Då kan skit go down. Men just långfilmsformatet där det är så här, det är så jävla begränsat till de här 2,5 timmarna. Och det är bisarrt att man så här kör 2,5 timme som så här standardformat nu när man bara squirtar ur sig. Det borde ju vara 1,5.
Men på ett sätt så tycker jag att tv-serier är lite likadana. Alltså dels så har vi de standardkanalerna, jag pratar mest om amerikansk tv-serier, men standardkanalernas tv-serier, de följer liksom långfilmens dramaturgi i miniformat kan man säga. Och sen de lite mer kvalitetsserierna som går på någon fancy betalkanal, de följer också långfilmens dramaturgi, men i utdragen form i princip. Med några undantag givetvis. Och det... Jag vet inte, det är lite tråkigt på något sätt.
Fast jag måste säga att om man tänker en tv-serie som Breaking Bad exempelvis, det den är i sjätte säsongen är ändå väldigt, väldigt annorlunda det den var i första säsongen. Och jag tänker att så här, om det hade varit en lång film som baserades på det där, så hade den karaktärsutvecklingen aldrig hunnit ske på något sätt, utan det skulle ha varit en helt annan, ett helt annan... Ja.
Man har... Men om man tänker sig att varje säsong är en lång film då?
Mm.
Så då ser man liksom så här, film 6 i Breaking Bad.
Fast nummer 6 i en svit om så många filmer är aldrig så bra.
du kan inte hitta ett
exempel som får mig... Polisskolan 6 var inte så bra.
Men du förstår vad jag är inne på.
Absolut, absolut. Och jag kan känna att ofta så här... Vad skönt det skulle vara att se den där inledningen och sen gå. Det är kanske de filmer man ska se de första 30 minuterna av. Mm. När den etablerar en skön miljö. Så går man därifrån och tänker på allt som är möjligt att kan ske i det.
Det är ju en lockande tanke. Men jag tänker även på en film som ligger både dig och mig varmt om hjärtat, men som inte är liksom... den är ju inte jättebra, men den är otroligt mysig. Det är Interstate 60. Mm. Den har ju lite av just det road movies uppbyggnaden, men den har ju fortfarande en ganska klassisk sån dramaturgi som film. Men den tycker jag, den är osäker hela vägen på ett sätt som gör att den liksom blir mycket intressantare än vad den många andra filmer är liksom.
Är den suburban fantasy?
Ja, det lär väl kanske räkna. Eller tekniskt sett så är väl det inte fantasy överhuvudtaget. Nej. I och med att han bara ligger i koma hela filmen. Ja. Eller?
Eller gör han det?
Ja, men det är det som är man ska fråga sig.
Men den tar många...
Det är väl med. Gary Oldman spelar väl en leprechaun i den också. Så att det...
Och Kurt Russell är väl polischef i den här stan där alla knarkar, va?
Ja, precis. Vad är det? De har legaliserat droger och så får alla då som blir beroende av den här drogen få arbeta för att få drogen i lön. Mm.
Det är en väldigt bra lösning.
Ja. Du är ju väldigt förtjust i den Chris Cooper-karaktären som kör den här, vad han säger, say what you mean what you say. Jag kommer ihåg, du körde med det så jävla länge efteråt.
Gjorde jag?
Ja, efter jag hade sett den så sa du det gång på gång under ett
intressant.
År.
Det ska jag börja med här i podden från och med nu.
Ja, det var
kanske inte. Måste se om Interstate 60 först.
Gör det.
Men vi väntar ju på en annan film. Kanske först och främst.
Ja.
Och i den filmen, eller först och främst, det kommer komma jävligt många det kommer komma jävligt många filmer på vägen framåt den här.
Innan november 2014.
Men vi har ju en ny programpunkt tack vare det vi väntar på.
Hallå. Jaha, då var det viktigt meddelande till allmänheten.
Interstellar Update. Interstellar.
Japp, Interstellar Update heter punkten. Interstellar heter filmen. Berätta, vad är det här för något? Vad ska vi göra här?
Ja, men vi ska väl gå igenom diverse nyheter om Christopher Nolans kommande film Interstellar. Vi sa ju förra veckan när vi instiftade den här punkten att den skulle ligga sist i programmet. Men vi kände väl att den lilla spoilern som har kommit den här veckan är tillräckligt liten för att prata i programmet. Mm. Och det är ju nämligen då att det ryktas om, det är ju inte bekräftat än, men mycket tyder på att... Anne Hathaway ska spela den kvinnliga huvudrollen i Interstellar. Hur känns det instinktivt?
Klassiskt Nolan att återanvända folk som funkat.
Ja, klassiskt alla regissörer.
Ja, jo, absolut. Fast Nolan är ju nästan extrem när det gäller att alltid ha samma cast.
Så. Oh.
Men det, jag tycker jättemycket om Anne Hathaway, så det är jag helt på.
Du gör det. Det är ju, eller ja, i Sverige så tycker ju alla om Anne Hathaway, men i USA så är ju hon ganska så hatad.
Ja. Jag vet inte, jag förstår inte varför.
Nej, det är väldigt oklart varför. Men det har någonting att göra med att folk tycker att hon är lite så här, präktig och hela tiden gör som hon bör göra liksom, på något sätt.
Mm-hmm.
Till skillnad då från Jennifer Lawrence som alla älskar. Jag älskar Jennifer Lawrence också. Men som alla älskar för att hon är liksom så oberäknelig och quirky och naturlig. Liksom. Mm. De tycker att Anne Hathaway känns för inövad liksom, på något sätt.
Ja, okej. Okay. Men alltså, jag tycker det finns utrymme för alla. alla sorter.
Men jag kan känna så här...
Men var ju då inte sätt, så här Ryan Gosling liksom?
Jo, såklart, såklart. Alltså alla de där är väl liksom... Det handlar väl bara om hur spontan man kan få sig själv att framstå på något sätt. Men liksom det bästa som kunde hända Jennifer Lawrence karriär var väl att hon ramlade i trappen på väg upp och tog emot Oscarsstatyetten liksom.
Hennes USP.
Ja, men precis. Vad heter det? Ja, men det, jag kan också, jag är också väldigt positiv i det att Anne Hathaways Catwoman kan ju vara den karaktären tillsammans med Rebecca Hall i The Prestige kanske, som, ja, men den kvinnliga karaktär som Christopher Nolan lyckats med ganska bra.
För de är ju inte så många.
Nej, han är ganska kass på kvinnliga karaktärer. Har vi ju konstaterat många gånger.
Det är alltid något slags flickväns trauma som ligger till grund för hans filmer.
Ja, han tog ju lite udden av Catwoman också i slutet, kan jag känna så här i efterhand. Men ändå, den kanske mest intrikata kvinnliga karaktären han har gjort. Och det kan väl på ett sätt båda gå till en fin Interstellar, eller?
Ja, absolut. Jag tar denna Interstellar-update med ro. och är peppad.
Vad ska krävas för att du ska börja oroa dig?
När
för att MacG kopplas in som consulting producer eller någonting?
Ja, eller att det blir, alltså, det börjar läcka plot grejer som man inte gillar. Vi har ju det här wormhole-frågetecken fortfarande.
Ah,
det känns ju som alltså ett övergivet Lucas eller Steven Spielberg-projekt som, ja, nej, vi får se. Var.
Men det, alltså, det, jag tror också att det kommer vara ganska mycket frågetecken. Och det är väl därför den här filmen är ganska lämpad att följa nära. För man kommer ändå inte ha en jävla aning om vad det handlar om när filmen börjar, känns det som.
Nej, förhoppningsvis inte.
Tror jag. Eller, alltså man kommer veta...
Att den kommer vara
snygg. Sätt. Ja, och liksom så här, lite grundgrejer och så. Men jag tror ändå att det kommer att komma en och annan curveball när man sitter där i biostolen.
Det är nästan som man utgår från det numera, att... Det är så. Och apropå det här att Anne Hathaway och Christopher Nolans kassa kvinnliga karaktärer, så skulle jag vilja ta upp en grej från vårt kommentarsfält. Förra gången så diskuterade vi hur det här, om det är okej att anpassa sig till kraven från en diktaturregim när man klipper om filmer för Kina. Och då har Anon Dodd kommenterat och skriver så här. Det är ganska långt, men det är väldigt bra. Jag läser i sin helhet. Är det värre att anpassa sig till kraven från en diktaturregim eller en konservativ kultur? Popkulturens anpassning till den ur europeisk synvinkel reaktionära amerikanska kulturen med nationalism, kärnfamiljs- och hjältedyrkan, nakenhets- och sextabun, förtryck av homosexuella, fördomar mot minoriteter och fritänkare, våld som det bästa sättet att lösa i stort sett alla problem, föråldrade könsroller och så vidare, är ju så vedertagen att det ofta bara kommenteras i förbifarten. Självklart är huvudrollen en vit heterosexuell man. Självklart är hans kärleksobjekt en yngre, attraktiv, passiviserad kvinna. Självklart gör han rätt som går över lik för att rädda och vinna henne och återupprätta sin heder och så vidare. Finns det enstaka motexempel? Ja. Men så länge de måste omtalas som just motexempel, så kvarstår problemet med den stockkonservativa amerikanska kulturen. Med att den stockkonservativa amerikanska kulturen förgiftar den stora majoriteten av alla popkulturella yttringar. Och ju dyrare produktionerna är och ju större genomslag den kan antas få, desto större blir begränsningarna. Och här sker begränsningen definitivt redan på idéstadiet. Om något kommer igenom som manusomskrivningar, casting och produktionsbeslut som råkar vara lite stötande, så filmar man ett nytt slut eller klipper bort misshagliga scener efter provvisningarna. Att anpassa sig efter en diktaturregims krav för att tjäna in några extra miljoner är förstås klandervärt, men Hollywood, spelbranschen och andra popkulturtungviktare har betydligt värre saker på sitt samvete. Så skriver Anon Dodd. Och
Man ska sammanfatta det på något sätt, då är det väl det att, som man säger, att Hollywood och deras gelikar upprätthåller värdelösa normer.
Mm. Precis. Precis.
Och det är ju självklart otroligt dåligt. Men det jag skulle säga liksom, inte som ett motargument, men som någon form av så här, nyansering blir väl lite grann att i en sån form av populärkultur så finns det fortfarande utrymme att problematisera normer. det görs kanske inte i jättestor utsträckning eller så utsträckning som det skulle krävas, men vi har liksom ändå så här otroligt framgångsrika filmer som Brokeback Mountain, som till exempel hela filmen var en dekonstruktion av det kanske amerikanskaste som finns, cowboyen liksom. Och det finns fler exempel. Och som sagt, de är inte jättestora eller så här, får det här stora genomslaget som en Iron Man-film får. Men det utrymmet finns åtminstone i just liksom, på det Hollywood-fältet, eller man ska säga. Och det finns ju inte om man ska hålla på att anpassa sig till en politisk diktaturs krav på vad som får vara med i en film till exempel. Alltså då blir ju de sakerna, ja men, omöjliga liksom. Förstår du? Är du med på hur jag tänker?
Jag är helt, jag är med på hur du tänker. Men jag tänker också så här, att just om man tänker manliga huvudrollen och den kvinnliga sidekicken som i bästa fall får liksom göra någon slags, ja, lite på fars buskis vis slänga en brandsläckare i ansiktet på någon av skurkarna så här. Om man tänker på den grejen och allt vi har pratat om tidigare med liksom Bechdel-testet och allt sånt där, så det hemskaste är att jag utgår från att det här som Anondod säger är liksom standardläget. När vi har sett en film och ska diskutera den i exempelvis floppfilmscirkeln, så har jag så här, jag har aldrig mina namnteckningar, har inte jag så här, gud vilka risiga kvinnobilder, för jag kommer
fast det pratade vi om en del, till exempel när vi pratade om Gigli så pratade vi ganska mycket om kvinnofigurer.
Jo, absolut, men alltså ofta har inte jag det, tänker inte jag ens på det, därför att så här, man utgår från att genusvinkeln kommer att vara en vidrig film. Alltså så här, det är det enda sättet att...
Fast du säger, alltså vadå? Det är på ett sätt är det klart att det är så, men samtidigt så ligger ju det som ett större problem i samhället i stort också. Alltså det är ju som att man...
Fast inom geek och popkulturen så är det ju fan värre.
Än i samhället i stort?
Ja, än i andra kulturformer.
Nej, det vet jag inte om jag skulle ha med. Alltså inom, om man tar som liksom...
Fast det finns ju inga, alltså det finns ju inga kvinnor i creditslistorna på liksom...
Nej, men det finns inga kvinnor. Det är väldigt få kvinnor som vinner Nobelpriset i litteratur också. Istället så ger man det till författare som skriver ganska vidriga kvinnoporträtt.
Det är sant.
Så att liksom det där, jag skulle, eller liksom så att om man kollar konsthallar och sånt, så består det till en övervägande majoritet av manliga konstnärer liksom. Så att jag skulle inte säga att det är någonting som är unikt, eller för all del musikvärlden.
Ja, absolut.
Alltså, jag skulle inte säga att det är unikt för populärkulturen på något sätt.
Jag tycker ändå att det är extremt i den. Alltså det finns liksom inte, det finns liksom ingen avsändare och det finns ingen vad ska man säga, subjekt i berättelserna. Nej. Det finns verkligen
det är klart att populärkultur ska problematiseras, vad heter det, även ifall den kommer från demokratiska länder, givetvis. Men det som på något sätt blir för mig det tunga, det liksom, det som, vad ska man säga, finns i min hjärna hela tiden, det är liksom folk som är ateister brukar dra en de brukar jämföra religion och litteratur i det att så här, ja men alltså fine, vetenskapen kanske inte har alla svar, men det som är liksom vetenskapens fördel är att vetenskapen kan förändras. Alltså om du kan ta fram vetenskapliga bevis på att jag har fel, då har du rätt. Och det finns inte inom religion, för inom religion så är det dogmer som gäller. Och det, jag kan känna att det är lite samma sak i en sån här fråga. Alltså populärkultur som görs i en demokratisk anda kan fortfarande förändras, men det kan den inte göra om den görs för att anpassas till totalitära stater och liksom förlegade ideologier.
Så det är lite äpplen och päron snack egentligen. Alltså värderingarna inom demokratin är en grej att jobba med, men därmed inte sagt att det är bättre att så här, sälja samma värderingar.
Nej, men det är, nej, jag menar, jo, men alltså, ja, så kan man väl säga. Men alltså just det att så här, att värderingarna är fuckade inom en demokrati går liksom att förändra. Det är själva grunden för att det är en demokrati. Medans när värderingarna är fuckade i en totalitär stat så går det inte att förändra. Och när man anpassar sig till de värderingarna så är man ute på, tycker jag i alla fall, att det blir betydligt mycket mer problematiskt. Mm.
Vi får tack så mycket för kommentaren i alla fall. Det var
otroligt.
Som alltid överväldigad av responsen på oddpod.se. Vi har gnällt rätt mycket om att det inte finns någon bra så här rymdserie som puttrar på, men sci-fi har börjat röra lite på sig. De ska bland annat göra en miniserie av Larry Nivens Ringworld och Arthur C. Clarkes Childhood's End. Men så har de lite egna original series på gång också. Jag tänkte vi kör igenom några av de här uppläggen. Jag tänkte så här, får jag pitcha de här till dig?
En elevator pitch? Ja. Eller är de för långa för det?
Det är typ en elevator pitch, fast lite...
Elevator pitch ska ju vara en mening. Helst bara några
jag
ord.
Vet.
Tänk Jaws in space.
Jag vet. De här, de är ganska korta. Okej. Projekt nummer ett. Orion. En female relic hunter med special abilities finner sig själv mitt i ett interstellärt krig mellan människor och aliens och måste välja mellan att rädda sig själv eller att finna en speciell relic som kan rädda människorna.
Så vill du ha min reaktion? Mm. Ja, direkt. Ja, jo, men det låter väl som att det kanske skulle kunna vara okej. Eller? Hur känner du?
Men ger du den go-ahead för att produceras?
Vad svårt. Jag beställer en pilot, gör jag.
Okej. Nummer två.
Det är med Relic Hunter som jag direkt känner...
Det känns gjort.
Det blir lätt. Vad heter den? Antikjägarna, den heter den. Det är dåliga jävla serien som gick på femman på
eftermiddag. Isak Sjön, studio... Skön studiomiljö, studioskog, springa omkring och ramla ner i hål.
Indiana Jones sista korståget, fast med mer papier-maché.
Okej, projekt nummer två. Sojourn. Ett mord på ett kolonisationsskepp drar in utredarna i en långtgående konspiration som började redan när skeppet lyfte för 50 år sedan.
Det beställer jag en halv säsong direkt.
Oj.
Jag tyckte det lät otroligt smaskigt. Det kändes lite, beroende på vad de blandar in för teman här, så känns det, dare I say it, lite Philip K. Dickskt nästan.
Dickskt.
Dickskt.
Verkligen. Jo, det håller jag med om. Okej, projekt nummer tre. Infinity. När en alienflotta dyker upp vid Pluto skickar jorden sitt enda interstellära skepp dit, byggt av en industrimagnat av hemlig alientech han hittar på 60-talet. Men innan skeppet kan ta sig an fiendeflottan hamnar i ett maskhål och hamnar långt in i Uncharted Space.
Nej, den stek jag direkt.
Varför då?
Men... Alltså, vad var ens poängen med hela det långa upplägget innan de direkt skulle hamna i ett maskhål och hamna i Uncharted Space?
Det framgår inte av den här sammanhangen. Alltså, jag antar att de där ute kommer att så här interagera med den här alien. Alltså, jag har också suttit och tänkt på det här, vad fan grejen är. Men jag tänker att så här, ute i Uncharted...
Ja, men även ifall de träffar med rymden så här långt ut i rymden, vad spelar det för roll? Om de är långt ut, de kan inte kommunicera med jorden eller någonting ändå. Nej, det där det håller inte.
Nej.
Infinity.
Ja, bra. Ja. Jag lovar att det är den enda som kommer produceras till slut.
Ja, säkert.
Okej, fyra. High Moon. Jordens länder har börjat kolonisera månen och utnyttja naturresurserna där. Men de hade inte räknat med att upptäcka en helt ny form av liv.
Jag kan vara generös här och säga ja, men vi kan beställa en pilot på den. Det låter ju jättetöntigt. Alltså, just hela grejen med liv på månen går ju bara fet bort direkt.
Ja.
Kan jag känna på ett plan, men samtidigt,
jag tror 2001 tog det till liksom sin så här, där pikade just det här liksom livstecken på månen grejen.
Vad var det för livstecken på månen i 2001?
Det menar så att man hittar en monolit där.
Ja, alltså,
det är så här, det räcker där liksom.
Ja, precis.
Eller Iron Sky.
Ja, men liksom, vad kommer det vara? En så här Tremors mask eller någonting. Alltså det kommer ju inte sitta en det kommer inte, de kommer ju inte upptäcka intelligent liv på månen. Nej.
Fast en Tremor.
Kanske alltså, att det kan bli lite sexigt om de hittar ett virus.
Men alltså som du hörde pitchen nu. Alltså tänk dig massa utspridda små kolonier och sen en Tremors mask. Förstår du hur bra det kan bli?
Just den också så här, att det är så här, de som jobbar där, det är liksom lite så här hillbillies, så man får det, de springer i astronautdräkten i slow motion och så är det någon banjo musik som liksom don 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 don, och så är det jorden bara rör på sig när masken kommer fram.
Ja, det låter skitbra.
Ja.
Okej, sista då. Alltså, de håller på med fler serier än de här, men det här är de rena rymdserierna. Clandestine, rymdpirater som att den kom inte så långt.
Nej, rymdpirater. Ja.
Rymdpirater som...
Jag kan säga så här, jag gillar ju Firefly. Mm. Men Joss Whedon började inte sin pitch med att säga Pirates in Space.
Det står faktiskt Space Bandits, om man ska vara helt generös. Men jag tycker att översättningen är rymdpirat på Space Bandit. Jag är ledsen.
Har en rymdpirat, har de lapp för ögat?
Ja, det är en bra fråga.
Träben.
Rymdpirater som attackeras och lämnas att dö av Coalition Forces lyckas ta sig till ett tomt Coalition-skepp som driver i rymden. De klär ut sig till Coalition Forces och infiltrerar The Coalition för att avslöja its true nature.
Ja, men jag beställer nog 3 avsnitt där, tror jag. Det ska vi lite med de här rymdbanditerna. Hade det bara kunnat vara... Jag gillar hela den koalitionsgrejen och infiltrerar med risk för att det här blir... vad hette det? Kommer du ihåg den serien som gick samtidigt som 4400s gjorde, när det kom någon jävla främmande livsform till jorden?
Threshold.
Threshold. Just det, så här att man bara bygger mot konspirationer och det är det enda som finns. Det kan finnas liknande risker med Clandestine, men jag säger 3 avsnitt beställer.
Bra. Då är
då kan vi ju lätt dra slutsatsen att, vad heter den? Sojourn, eller den heter. Lovar mest.
Ja, absolut. Den tycker jag också är med oss fet. Alltså, kolonisationsskepp, någon så här The First Space Detective typ så här.
Ja.
Som, ja, absolut.
The Killing in Space.
In Space. Pitchen.
Elevator pitchen, ja.
Jag kommer också tänka på Chasm City, Alistair Reynolds.
Ja.
Den själva koloniseringsboken i hans Revelation Space Suite.
Jag tänker även lite grann på, hette den Total Recall 2070?
Just det.
Den tv-serien. Den var ju lite så noirig på Mars. Mm. Sen var det en massa andra lösa trådar i den serien också. Men jag associerade till det på något sätt i alla fall.
Så Sojourn får högst och Infinity får tummen ner. Helt
ja, men ändå kul att sci-fi satsar.
Ja.
Det ska man ha all heder för.
Jag vet inte hur många av de här som kommer gå till ren produktion. Jag vet inte riktigt vad status är på det där. Men jag är villig att se samtliga när de, som de väl sätter på pränt, så att säga.
Mm.
De borde göra allihopa och sen låta oss rösta, typ. Och från rymdpirater till riktiga pirater, eller åtminstone Hollywoodpirater. Det är dags för floppfilmcirkeln, och den här veckan så handlar det om Cutthroat Island.
Vi börjar som vanligt med en kort synopsis. Med sina sista andetag visar sjörövaren Black Harry sin tatuerade skalp för sin dotter Captain Morgan Adams. Den visar sig vara beprydd av en del av en karta som lägger grunden till en skattjakt över de 7 haven. Till Morgans rövarband ansluter sig den imaginärt charmanta Shaw, och hack i häl jagas besättningen både av piraten Dog och den brittiska flottan. Nu är bara frågan vem som kommer först till den gömda guldskatten på Cutthroat Island.
Bam, bam, bam.
Piratfilm.
Ja.
Allting med prefixet pirat eller suffixet pirat blir lite sämre.
Ja, jag håller med. Det har uttrycket har väl devalverats lite kanske.
Ja, kanske med, på grund av Cutthroat Island, vi ska se här. Men vi börjar som vanligt med frågan, vad gick fel? Totala budgeten för Cutthroat Island alltså 98 miljoner dollar och den drog in 10. Det har varit mycket förklaringar här efteråt och mycket fingerpekande vem som sumpade det här. Renny Harlin, regissören, menar att filmbolaget Caroclo Pictures redan var panken när produktionen kickade igång och att filmen bara gjordes för att tillmötesgå utländska finansiärer. Andra har lyft fram brister i marknadsföringen som en förklaring. Mycket där då som handlar om att MGM som distribuerade filmen under samma period som det här höll på att säljas och därför inte hade några resurser att rulla igång PR-maskinen. En annan teori handlar om att alltihop är Gina Davis fel, att det var ett klantigt drag att kasta en person som inte är tillräckligt bankable i huvudrollen på en sån här stor satsning. Filmbolaget här, Caroclo, de konkade ju brutalt. Renny Harlin menar att de redan var på dekis. Det är ingen som håller med Renny Harlin.
Såklart, han pratar ju lite i... Alltså, för det första tycker jag inte man ska lägga skulden på Gina Davis. I alla fall inte från ett, om man tänker konstnärligt. Jag har inte gjort några publikundersökningar så jag vet inte om det var henne de var missnöjda med. Men jag tycker att hon är ju typ så här... Hon är ju den som funkar i filmen, tycker jag, personligen.
Hon är ju ganska kickass. Ja. Vilket är kul för att hon blev även kickass i en annan Renny Harlin-film, Long Kiss Goodnight. Där hon också var ganska bra. Jag kan känna att hon första halvtimmen kanske är lite så här... Ja, men det känns lite som att hon är med i en pilsnerfilm.
Mm. Jo, alltså, men är hon inte lite det då? Så här...
Jo, kanske.
Jag tycker hon anpassar sig utmärkt till förutsättningarna.
Jo, kanske. Men,
det... alltså, om jag säger så här, att det var ju inga andra karaktärer direkt som så här... Eller, det var jävligt kackigt manus. Nu kommer vi in lite på hur gick det fel här. Men jag tyckte att det var liksom fruktansvärt.
Vi kastar oss direkt, hur gick det fel?
Fruktansvärd dialog. Och det fanns liksom ingen... Det fanns ingen karaktär som jag gick igång på, liksom.
Nej.
Riktigt. Så att det är okej, okay, det kanske inte var svårt för henne att skina. Men jag tycker så här... Det finns ju, apropå det vi pratade om förut, om liksom alltid en manlig huvudroll. Det finns ju den här sanningen i Hollywood om att så här... Ja, men... En film med manlig huvudroll är enklare att tjäna pengar på än en film med kvinnlig huvudroll. Och det är därför man bara gör sådana filmer. Liksom. Det är synd om det här tåghaveriet till film är ett av argumenten som gör att det är så.
Fast det där håller vi på att suddas ut utav helvete nu, känns det som. Alltså dels med liksom Twilight-filmerna som har gått som tåget, sågade av alla kritiker förvisso, men ändå dragit in otroligt mycket pengar. Och sen hela Hunger Games-trilogin,
yes, absolut.
Som ju liksom var otroligt stor kassako och har en otroligt stark kvinnlig protagonist i huvudrollen.
Absolut.
Så att förändringens vindar blåser förhoppningsvis. Jo, men det, alltså, det är väl klart att traditionellt sett så har ju dessvärre kvinnliga protagonister inte varit lika bankable liksom. Och det har ju mycket att göra med att det inte har satsats på det heller, såklart. Mm. Och att när det har gjort det så har det gått åt Cutthroat Island-hållet. Men jag kan känna också att det liksom... Du var inne lite grann där på att man inte känner med någon karaktär riktigt. Och det är så här, det känns som att filmen vill förlita sig på att äventyret är tillräckligt spännande. Ja. Men jag tycker att äventyret är totalt jävla intetsägande.
Det är en klassisk skattjakt som dessutom är helt B-utfört. Jag tycker,
ja,
den här liksom,
exakt.
Båt när de skjuter kanoner på båten. När båtarna ligger liksom 10 meter från varandra och lossar bredsida efter bredsida med kanoner och ingenting händer. Det är värsta,
nej,
värsta
och, ja, men det är väldigt så här, alltså hela biten fram tills de kommer till Cutthroat Island är liksom otroligt dåligt dramaturgiskt uppbyggd. Det är liksom de här tre delarna som du ska jagas efter, och så är det liksom tjuv- och rackarspel och bla bla bla, och så är det den här Shaw då, som, vad heter det, han är ju för övrigt fruktansvärt dålig.
Det är så dåligt så att det liksom är, alltså, ja, pinsamt.
Vad är han heter? Howard Modine, ja. Eller vad han heter? Ja, han är ju patetisk. Och det känns också lite grann, tror jag, som att Matthew Modine heter han. Det känns som att de här, den här vill vara liksom en hyllning till de gamla sjörövarna-filmerna. Den vill vara lite såhär Errol Flynnsk. när den kanske egentligen borde ha försökt ta liksom piraterna in i det nya, ja, i alla fall 90-talet liksom. För det gör den ju inte. Det är ju verkligen en sån gammal typ skattkammarön.
Ja, eller hur?
Rakt av.
Eller hur? Och sen har den ju, den har ju det här jobbiga, alltså antingen älskar man det eller så hatar man det. Jag har lite problem med det. Det är det här 91 till typ 97, så finns ju det här filtret. Vi har pratat om det förut, att jag kommer inte ihåg vilket sammanhang vi pratade om det då. Att så här, alltså tiden innan 1900 har aldrig varit så snygg som där på 90-talet. Alltså, det verkligen ser ut som att det är tidigt 90-tal, fast man är utklädd till 1500-tal. Alltså det finns den här vidriga, det här vidriga softfiltret på kameran. Jag vet inte riktigt vad det är, men de kunde fan inte styla då alltså.
Nej, men och sen, alltså det här var ju en tid när liksom de här matinéäventyren duggade tätt och de var så jävla mediokra allihopa. Jag tänker framförallt på den här, vilket för övrigt var första filmen jag ägde på VHS, De tre musketörerna.
Just det.
Som väl kom 93, får se när kom Cutthroat Island?
95, va?
95, ja, som kom några år innan då. Men som också var liksom liksom totalt harmlös, rätt vedervärdig, och hade liksom, ja, men det var liksom bara en jävla åktur som inte gav någonting egentligen.
När kom Robin Hood?
Prince of Thieves, ja. Tänker du på? Den är ju, jag vet inte om jag tycker den är helt obäven dock.
Nej. Men det är väl det, man kan räkna den till samma
91.
Ja.
Sen är lite innan
där.
Men definitivt samma fula äckliga filter på kameran i alla fall.
Garanterat.
Samma äckliga vaselin.
Sen så kom det ju en hel grej där med, vad heter de, Interview with a Vampire, va? Mm. Och ja, de duggar ju tätt där.
Kostymfilmen var liksom inte så jävla bra på 90-talet. Den enda som liksom står sig någorlunda bra av de där stora blockbusterna, om man räknar bort
Bram Stokers Dracula.
Ja, men när kom Terminator 2, tänker jag på också. Ja, men den står sig jävligt bra. Och sen Jurassic Park är väl framförallt den som liksom tog väl matinéäventyren ur den här smutsen på något
verkligen
sätt.
Verkligen.
Men sen är det ju också, alltså, i produktionen av Cutthroat Island är ju också en historia för sig. Det känns som att den är en perfect storm i dålig kommunikation på något vis. Regissören Rennie Harlin, han övertygade ju producenten då att kasta Gina Davis, som är Rennie Harlins fru, i huvudrollen. Och när då hon var kastad, så såg han även till att expandera hennes roll, vilket fick den manliga huvudrollen Michael Douglas att hoppa av. Och det ledde i sin tur till att Harlin i panik då, för det var bara några månader innan de skulle börja spela in, var tvungen att hitta en ny manlig lead. Och alla så här, omarbetningar av manuset och utveckling av scenografi och sånt gjordes i Harlins frånvaro. Så när produktionen väl satte igång, så visade det att han hatade de här omarbetningarna av manuset och hur filmen skulle se ut. Så då var de tvungna att bränna massa pengar på att de skulle bygga om allting och sådär. Sånt hjälper ju inte till direkt. Nej. När man vill göra en framgångsrik blockbuster.
Och sen liksom, så är det ju någonting, alltså, i de här lägena där det är en studio som sätter sin förmögenhet på svart typ. Man bettar allt man har och går all in, och sen får det bära eller brista. Det är alltid lite läskigt, tycker jag, när det sker. Därför att jag tänker att man blir ängslig, och att det börjar liksom, varje beslut börjar stötas och blötas, och man begränsar. Det var i och för sig inte så med New Line Cinema när de gjorde Sagan om ringen, men då var ju de så här, de var ju så investerade i den, så det var ju bara på något vis att hänga med på the ride liksom. Men ja, nej, det här projektet har ju kaos och katastrof skrivet över sig, och jag tror att det har, ja, det har förmodligen fungerat som läxa till.
Garanterat. Så vi går dit, och vad gick det egentligen så jävla fel?
Ja, jag tycker det. Det var det här är den första filmen. De andra har jag liksom kunnat skratta åt, eller jag har kunnat så här, tycka att så här, någonstans att ja, men den är lite mysig ändå, eller jag kan ha någon slags medlidande med de inblandade eller någonting. Det här var den jag kände verkligen ingenting. Det var bara tomt i mig efter att ha sett den.
Jag skulle säga att filmen på ett sätt är en succé.
Mm.
Inte filmiskt och inte berättarmässigt då, som jag var inne på, men bara för att den såg till att inga piratfilmer roddes igång för en Pirates of the Caribbean kom och sabbade allt 2003. Det är väl det enda positiva den här filmen förde med sig på något sätt. Men du tycker den förtjänar sin plats som den största floppen i filmhistorien?
Mm, ja, alltså Stephen Cleef, som troget ser och kommenterar det mesta, han skriver så här på oddpod.se: ingen karisma hos någon i filmen, bara äventyr. Nej. Trötta repliker, dålig berättarteknik. Vill man ens göra en sevärd film? Det här är slappt genomfört. Mm. Och där skriver jag under på allting. Det finns liksom inget jävla hjärta i den överhuvudtaget. De andra vi har sett har man liksom anat att de ville någonstans liksom. Det vi såg sist med Baron von Münchhausen är liksom en så här en galningsvision som ändå genomförs liksom.
Men det vi på något sätt har lärt oss tydligt här genom floppingcirkeln är ju ändå att hur mycket, alltså hur film egentligen är, film handlar egentligen bara om bra logistik. Ja, har man bara bra logistik så har man kommit en bra bit på vägen. För så fort det börjar svikta lite grann i logistiken, då går det ganska snabbt åt helvete.
Det var väl någon som skrev det: vill du göra en roman så behöver du en penna och ett papper, vill du spela in en skiva så behöver du en gitarr och en röst, men vill du göra en film så behöver du en armé och en bank.
Ja, det är lite sant. Ja. Men näst, ska vi kicka igång och bestämma vad som blir den näst sista floppfilmen i floppfilmcirkeln.
Mm.
Vad tycker du, vad ska vi köra på?
Jag har ju varit 20 ett tag här på att ta med en 1492.
Conquest of Paradise
med Gerard Depardieu.
Ja, en really skottrulle helt enkelt. Det kan bli smaskigt, känner jag. Den kom då 1992, hade en budget på 47 miljoner dollar, drog in 11. Justerat för inflation så blir det då en förlust på 58 miljoner dollar.
Mm.
Det är smärtsamt. Men då ser vi den. 1492, Conquest of Paradise, tills om 2 veckor.
Då har vi kommit fram till postscriptum. Och jag packar en double punch. Jag såg ett bildspel från ryska staden Samara som håller på och äts hel av sinkholes, sjunkhål, som dyker upp överallt. Mitt tips är det bildspelet, men sen också Caustic Soda, podcasten Caustic Sodas avsnitt om sinkholes. En fruktansvärd grej. Jag tror att det sätter igång samma skräck som Tremors-masken i oss. Det där hotet från underjorden.
Mm. Och jag tänkte tipsa om dokumentären You Don't Know Bo, som är en del av ESPNs dokumentärserie 30 for 30, där de samlar olika former av sportdokumentären. You Don't Know Bo handlar alltså om Bo Jackson, en klassisk amerikansk sporthjälte som både var proffs i baseball och amerikansk fotboll, och dessutom valdes ut till All-Star-lagen i båda sporterna. Väldigt, väldigt trevlig dokumentär. Mm.
Grymt. Mm. Men vi tar väl och... ja.
Vi tar rast
till nästa vecka.
Ja.
Sköt om mig.
Ska vi sluta så? Ska jag säga hej då?